Jag lägger nu den här predikan här i dina händer. Och jag ber Herre att du ska komma med din ande och att du ska smörja ordet. Det är du som sänder ordet. Vem kan predika om man inte har blivit sänd? Så tack Herre för att du sänder mig att predika ordet. Och att du låter din ande komma över varje ord. Och så att ordet blir sänt dit det ska utan att fåfängt vända tillbaka. Utan det ska ha verkat först det ska. Och jag ber för varje person som är här. Som du har kallat hit. För det är inte en slump. Jag vet att du kallar. När varje person som är här har du själv personligen kallat Herre. Och jag tackar dig för det. Jag ber Herre att du ska hjälpa dem nu. Att ge dem kraft att lyssna och ta in det här ordet. Och begrunda ordet. Och pröva ordet också. Och låta ordet verka djupt in i deras ande. Jag ber att ditt ord ska få gå in i deras ande. Så att det inte bara stannar i hjärnan eller i sinnet. För där gör det ingen nytta. Så jag ber här att det ska få gå djupt in i deras ande. Så jag ber här att du ska verka ordet. Så att det får uträtta vad du har tänkt här. Så jag ber om detta Jesus. Jag ber om frimodighet också att bära fram. Allt som du lägger på mig. Tack Fader i Jesu namn. Amen. Ja, och för inspelningens skull så säger jag att jag heter Kristina Bonnevier och är pastor för Betania-församlingen i Möcklinta. Och nu ska jag predika andra delen om sista tiden. Jag började med den förra gången vi hade gudstjänst och det kommer nog att hålla på några gånger för det är ett väldigt stort område. Så det är någonting Herren har lagt på mitt hjärta. Och det skulle jag säga är Bibelns svåraste och kanske också mest revolutionerande budskap. För det är verkligen ett svårt budskap och det är också delar av det. Finns det olika tolkningar och sådär. Men jag kommer inte gå in så mycket på själva uppenbarelseboken just idag utan det ligger längre fram utan jag kommer prata mycket tidstecken idag. Tidstecken som jag berörde lite lätt förra gången men vi ska gå djupare in i tidstecken. Och sen kommer vi så småningom då att fortsätta med tusenårsriket och uppenbarelseboken. Och det kommer nog inte att bli förrän i början på nästa år. För nu har vi ju jul ganska nära. Så den 17 december kommer ju vi. Och det passar inte heller. Då har vi ju julfirande här. Och på nyårsafton så passar det ju inte riktigt det här ämnet då kanske. Så det kommer att bli fortsättningen nästa år. Men min man lägger ut de här predikningarna på nätet. Så det går ju att lyssna där också och lyssna igen om man tycker att man har hunnit glömma när man kommer tillbaka då och ska höra fortsättningen. Så får ni gärna be för mig också när jag vara i bön när ni lyssnar och gärna och att Herren får så att Herrens ord får gå ut rent och klart som han har tänkt. Och det är ju så här att då kan jag säga som Martin Luther King eller Martin Luther, förlåt inte Martin Luther King utan Martin Luther sa en gång nämligen år 1521 här står jag och kan inte annat Gud hjälper mig och det är väl ungefär så jag känner nu. För egentligen har jag under hela mitt vuxna liv ända sedan jag var 17 och mötte Gud första gången genom ett helande. Haft ändetiden på mitt hjärta. Jag tror att den kom då. Och först nu börjar jag få ljus över att. Ja men det är klart att det var ju Gud som visade mig det. Att det fanns en koppling till min framtida kallelse. Redan så tidigt fast jag inte hade riktigt klart för mig. Och jag var ju inte frälst då ännu. Men jag hade blivit helad så jag hade ju mött Gud. När jag var 17 år och just hade fått mitt första barn. Och jag bävade för det här på något sätt. För den här, det som låg framför mig. För jag visste att det skulle kosta mig allt. Så jag bävade för det. Jag minns att jag pratade med Gud om det på 90-talet. Och sa, kunde inte du ha gjort mig som alla andra människor? Det hade varit lite enklare då. Men han hade lagt en speciell kallelse på mig. Och och fick forma mig tills jag var redo att gå ut i det här. Och att gå den smala vägen, det är ju lidandets väg faktiskt. Precis som Jesus gick lidandets väg, så är det, så får vi också göra det. Men ändå jublar mitt hjärta. Alltså jag känner ju en enorm glädje att jag får gå med Herren. Och det är det mest fantastiska som har hänt mig, att jag blev frälst och att jag får leva i min kallelse. Det är verkligen nåd från Herren. Så därför att min ande lever ju i mig, va? Så, och då jublar ju anden igen. Så när jag vaknar på morgonen så jublar jag ofta i outsäglig tacksägelse. Och så kan jag märka det själv. Det är precis som anden går, den bara börjar. Åh, halleluja, tack Jesus. Innan jag ens har kommit ur sängen och hunnit tänka någon vettig tanke, så kommer det här jublet som anden har lagt i mig. Och det är ju ett mirakel. Men min kropp är ju död för syndens skull. Och det vet vi också, det sa Paulus. Men vi ska ju få nya kroppar. Så att vi behöver inte, vi kan vara vid gott mod. Och den nya kroppen är mycket bättre än den gamla. För den kommer att vara en härlighetskropp. Det ska jag inte predika idag, men det kommer vi in på senare. Paulus, det är ju intressant, han trodde ju att han skulle få tillhöra den här lyckliga skaran som blev uppryckt faktiskt. Han trodde ju inte att han skulle behöva somna in, och det finns många texter som faktiskt tyder på det när han pratar om oss, att de ska inte alls komma före, alltså liksom, eller vi ska inte komma före de insomnade. Så nu vet vi det också, vi dör ju inte, vi som är kristna, vi somnar in, det är väldigt bra att veta. Vi är, när man lämnar man det här livet till Kristus och inte är uppryckt, då är man alltså insomnad och egentligen inte död då, i den meningen. Är vi nu de sista dagarnas heliga? Amen. Ja, det tror jag vi är. Det är väldigt mycket som tyder på det, att vi är de sista dagarnas heliga. Nu ska vi inte tro att vi tillhör mormonerna, för de kallar sig för det, men det gör vi ju inte, va? Men de har ju plockat det från Bibeln. Och det här är ett väldigt, väldigt stort område. Vi ska gå in på det här. Varför tror vi, har vi anledning att tro att vi är de sista dagarnas heliga? Och att alla av oss kanske inte kommer att somna in. Vissa av oss kanske blir uppryckta. Kanske redan nu under min predikan. Det vet man inte. Det är inte många som säger sånt nu för tiden. Till att börja med, den här synliga skapelsen, den har ju en början och den har ett slut. Det är alla med på. Det är ingen som säger emot mig på den punkten. Och detsamma har ju församlingen. Den har en början och den har ett slut. Och vi brukar säga att församlingen föddes på pingstdagen. Och församlingen är ju Kristi kropp och också Kristi närvaro på jorden. Och i församlingen är den helige ande närvarande, om det är Kristi församling. Det vill säga om den tillhör Kristus och om den lever i lydnad till Kristus, så är Guds ande närvarande i församlingen. Och också hans änglar. Och han är också verksam och genom honom så kan världens människor då, alltså genom andens verksamhet i församlingen, kan världens människor få syn på vem Jesus är. Se hans och uppfatta hans godhet. Hur gör de det? Jo, genom våra gärningar, va? Genom Guds gärningar. Och tar de emot honom så uppfattar de ju naturligtvis kraften. Men redan innan de har blivit frälsta, innan de har tagit emot Herren, så att de kan ju då inte känna Guds ande, så står det ju, världen känner inte Gud, världen känner inte hans ande. Så kan de se Kristus förhoppningsvis då genom oss. Det är vårt uppdrag faktiskt, att spegla Kristus. Så det är det som är målet med församlingens lemmar, det är att vi ska växa upp till Kristi mognad så att vi uppnår full enighet i anden. Helt övernaturligt. Förra gången predikade jag alltså från skapelsen och syndafallet, och så snuddade jag vid tidstecknerna. Så att jag har gått från början. Allting har en början och allting har ett slut. Och församlingen, då är vi ju framme här. Den började sin verksamhet för 2000 år sedan. Men andefulla lemmar, då speglar vi alltså Herren Jesu person. Vi speglar hans hjärta, vi speglar hans kärlek, mildhet, godhet. Det är Herrens mål med oss i församlingen, att vi ska spegla hans närvaro på jorden genom det vi gör, genom det vi säger och genom också att de får se kraftgärningar genom oss. Som också är ju då Guds gärningar. Och det här att vi har en stark kärlek till varandra. Här kommer då agapekärleken in, som vi alltså inte kan känna om vi inte har hans ande. För det är han som utgjuter sin agapekärlek i våra hjärtan. Och genom den kärleken börjar vi också älska varandra. Förutsättningslöst, alltså inte på grund av att vi förtjänar den kärleken, utan vi älskar förutsättningslöst som han gjorde, som Jesus gjorde. Och då är vi också hans ljus och hans salt, och där är vår uppgift i samhället att på det sättet håller vi också förruttnelsen tillbaka. Så församlingen har en väldigt viktig uppgift i världen. Så vi är inte meningen att vi bara ska ha det mysigt tillsammans så här nu. Utan det är ju meningen att vi sen ska gå ut där och spegla Herren i samhället, i världen. Så att andra kan få syn på Jesus. Så församlingen är ju Guds nåd. Alltså Guds nådatid. Så verkar församlingen till en fallen värld. Så att de ska få en chans att få syn på och kunna ta emot evangeliet om Guds rike. Och där har vi ett jätteansvar. Faktiskt. För det är precis så världens människor tittar på oss. Att ja, men han eller hon är ju kristen. Och så gör han eller hon så där. Då är inte det något bra. Utan de ska se att han eller hon är kristen, och det är därför vi gör så mycket goda gärningar. Då blir det bra, för då blir det till ära för sonen. Men den här nåden, den är tidsbegränsad, och vi vet att den här jorden och himlen, allt det här ska ju förgå i eld. Det ska brinna upp. Så himmel och jord har en början och det har ett slut. Och församlingen måste ju då ryckas upp till Herren innan himmel och jord går under. Och så har vi tusenårsrike också före det. Men det tar jag inte upp så mycket idag. Men det ska ryckas upp till Herren. Och det här, det kommer att ske snart. Mycket snart, det tror jag. Jag är helt övertygad om det. Jag tror inte det är långt kvar. Men många kristna lever ju idag som om de önskar att Herren inte skulle komma tillbaka. De lever för den här världen fortfarande, fast de går i kyrkan. Det gör ju många kristna då. Inte alla, men många. Men sen måndag till lördag så lever de som världen. Många. Håller ni med om det? Tycker ni att det är så? Mm. Och det hade ju inte Gud tänkt. Eller så verkar det som att de tror att han inte ska komma. Det finns ju också många som inte tror det. Verkar det som. Men Bibeln talar ju tydligt och flera gånger om detta. Att han ska komma. Och ögonblicket han kommer framställs faktiskt som mycket, mycket dramatiskt. Och ni som har varit kristna, jag vet, Adam har ju sett mycket den här Left Behind och sådana där filmer, så du... har ju haft mycket tankar om det här, det vet jag. Men det här uppryckandet då, det framställs som en förlossning. Och en förlossning, det är ju ofta någonting väldigt dramatiskt, eller hur? Plötsligt börjar, välkommen, verkarna. Och det, man kan inte veta riktigt när verkarna börjar, men rätt vad det är, om man förstår, man går där och väntar och väntar, och så plötsligt börjar verkarna. Och det är ju ganska smärtsamt med en förlossning. Det vet alla vi kvinnor som har fött barn, och ni män som kanske har sett en förlossning har i alla fall märkt av det. Men efter förlossningen så blir vi glada över det här barnet, och så är smärtorna borta. Och den här, när människosonen kommer, det är alltså de heligas förlossning. Det är häftigt att tänka, va? Det är den heligas förlossning när sonen kommer. När människosonen kommer, då är det vår förlossning. Så vi borde gå och vänta på den här förlossningen. Vi borde inte gå och tänka att åh, nej, men jag måste göra det här först, herre. Du får faktiskt vänta lite. Först måste jag gifta mig och sen ska jag göra det och det. Sen kanske du kan komma. Kanske. Men du vet att jag har så väldigt mycket att göra. Då är inte det så bra, eller hur? Utan vi borde gå och längta efter det här, och vi borde gå och spana efter honom på himlavalvet. Så här, kommer han inte, kommer han nu? Kanske han kommer just idag, eller just den här minuten, eller i alla fall den här timmen. Så vi kanske inte får någon lunch efter den här gudstjänsten. Då blir det bröllopsmåltid där uppe istället. Ja, det är okej. Nu ska du säga halleluja. Det är inget ont om din lasagne. Den kommer bli jättegod om vi får äta den. Men jag tror uppe i himlen så blir det ännu mer himmelskt. Alltså. Det är jag säker på. Det blir jättebra. Ja, den håller jag på med nu. Då tror jag inte jag behöver predika längre, för då får vi ordet direkt där uppifrån. Så då behöver ni inte höra min predikan. Då kommer Herren själv och ta hand om. Han är vår herde, så han kommer ta hand om oss. Så då är mitt uppdrag slut här, om vi blir upphämtade här och nu. Ja, det tror jag. Eller jag hoppas att hela församlingen ska följa med. Det är ju min uppgift att predika så att ni alla blir trolovade med en enda man, Kristus. Då det är förutsättningen för att vi ska få följa med, att vi är trolovade med honom. Så att det är faktiskt församlingens uppgift att trolova lämmarna med Kristus. Så att ni ska inte trolova er. Så om vi trolovade med människor så kommer vi inte till himlen. Men det, så att ett foster, det börjar ju säkert också längta efter förlossningen, det är jag helt säker på. När man har legat där inne och det börjar närma sig och man är nästan fullgången, då måste det vara väldigt trångt där inne i magen. och då börjar det nog bli lite jobbigt. Det var någon, jag tror det var 1600-talet, när man trodde att när barnet skulle födas, då satte det fötterna mot taket som var överdelen av magen och tryckte, och då kom det ut. Så trodde man då. Och på samma sätt så har ju vi då, så är det ju det som sker när vi har blivit frälsta då, att det är ett frö och vi börjar växa. Och så förhoppningsvis då så renar vi oss kontinuerligt och överlåter hela vårt liv och våra kroppar till Kristus och dödar vårt kött med anden då, så att vi blir av med all synd och orenhet i våra liv i kraft av den helige ande, för det är ju hans verk. Men det står i Romarbrevet 8 att det är det vi ska göra, vi ska döda andens, eller förlåt, döda köttets gärningar då, döda köttet med hjälp av anden. Och så att förhoppningsvis gör vi det, och då kan vi inte leva av världen. Och ju mera rättfärdiga, alltså vi blir ju rättfärdiggjorda av nåd, står det, när vi blir frälsta och det sker så här. Men sen så måste vi träna oss på rättfärdiga gärningar. Det är det vi tränar oss på. Och ju mera då vi överlåter våra själar och våra tankar och allt till Herren, ju mera kommer vi också börja lida över all orättfärdighet i världen. Och då bör vi också känna den här sorgen och oron som Herren känner över den här fallna världen. Och det är då vi börjar längta efter vår förlossning. För det blir ju ett lidande, va? Det blir väldigt jobbigt när man ser När man är riktigt överlåten till Herren, då bör man faktiskt lida över det onda i världen. Precis som han gör alltså. Vi börjar känna hans sorg och smärta över all ogudaktighet och all ondska. Så det är ett tecken på att då är man på rätt väg om man börjar känna lidande över det. Vi ska läsa Lukas 17:24 och följande och 18:7-8. Så det kommer bli lite bibelverser här. Vad ska vi se här? Och jag hoppar över 23, men jag kanske kan ta den. Man ska säga till er, se där är han, eller här är han. Men gå inte dit och följ inte med. Ty liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska människosonen vara på sin dag. Ja, okej. Man måste först, men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte. Och som det var på Noas tid, så ska det vara under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det vara den dag då människosonen uppenbarar sig. Och sen kan jag fortsätta här. Jag går in ner direkt här på vers 33 och fortsätter där. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv, han ska bevara det. Okej? Okay. Så alltså om man vill bevara sitt liv, vad är det för liv man vill bevara? Ja, sitt världsliga liv. Och om man vill bevara sitt världsliga liv, då förlorar man sitt liv. Vilket liv förlorar man då? Ja, precis. Det eviga livet med Jesus. Och jag säger er, den natten ska två ligga i samma säng. Den ene ska tas med och den andra ska lämnas kvar. Två kvinnor ska mala tillsammans, den ene ska tas med och den andra lämnas kvar. Och de frågade honom, var då herre? Han svarade dem, där den döda kroppen ligger, där kommer gamarna att samlas. Och sen fortsätter jag här i 7-8 i kapitel 18. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden? En sådan tro. Alltså en sådan tro så att vi ropar på vår rätt. Så att vi ropar dag och natt. Kommer han att finna en sådan tro när han kommer tillbaka? Så att vi ropar dag och natt. Och då ropar vi ur nöd. Dag och natt. För att han ska skaffa oss rätt. Och det här bibelstället, va, det handlar ju om att Jesus gav alltså sitt svar till fariseerna om när Guds rike skulle komma. Och Jesus talar om rikets ankomst som människosonens dagar. Och det är de dagarna och Guds rikes ankomst vi alltså borde vänta på ivrigt. Med iver ska vi vänta på det. Så att vi går och spanar ungefär som en förälskad man väntar på sin brud. Han säger ju inte, men du kan vänta med att komma om 3 veckor. Det är inte så bråttom, jag har lite annat att göra här. I så fall så skulle hon nog inte vilja gifta sig med honom. Utan då vill hon ju att, och tvärtom naturligtvis. Utan man ska vänta ivrigt. Och Guds rike, det ska ju alltså då, det är ju när nådatiden har tagit slut. När den här nådatiden, så länge församlingarnas tid är, va? Församlingens tid är, då har vi nådatid här på jorden. Och nåd för vem? Syndare, ja. Det är ju inte för församlingen det är nådatid egentligen. Vi har ju redan tagit emot Jesus då. Men för alla som inte har hunnit omvända sig. Så precis, för syndare och Guds rike, han kommer ju då att komma och hämta tillbaka det rike som redan tillhör honom. Alltså vi tillhör ju honom. När vi är frälsta, då är vi ju friköpta. Priset är betalt med hans blod. Och då tillhör vi inte längre världen. Vi tillhör honom. Så han kommer för att hämta det som tillhör honom. Och här skiljs nu getterna från fåren. Den ene tas med. Den andra lämnas kvar. Två män ligger i en säng. Den ene tas med och den andra lämnas kvar. Och här kan vi tänka oss att det är dag på ena sidan, vissa delar av jorden. Och så är det någon som är ute och arbetar och så är det vissa som ligger och sover. Det är så man nog kan se det här bibelordet. Och då blir det tydligt vem som verkligen tillhör Gud. Och vem som inte tillhör Gud. Och den äkta församlingen, den är då mogen för förlossningen. För det handlar ju om det. Är vi redo? Har vi vuxit till? Har vi omvänt oss? Vid den tiden ska världen vara som Sodom och Gomorra. Där de struntade helt i Gud. Och de som då levt dubbelliv, de får inte följa med. De som levt för sig själva men hållit skenet uppe får inte följa med. Som väckelsepredikanten Peter Fjällstedt säger i sin bibelförklaring, då skiljs makar från varandra. Då skiljs de som arbetat tillsammans och då ska det visa sig vilken andas barn man är. Jesus tillägger då i Matteus 24:28 och Lukas 17:37. Där den döda kroppen ligger, där kommer gamarna att samlas. Och Peter Fjällstedt säger om dessa verser, så hastigt som rovfåglarna störtas över det döda djuret, så hastigt ska straffdomarna komma över det fördärvade människosläktet. Och också de som då dött i Kristus och rycks upp ur sina gravar, det ska ske precis innan uppryckandet. Och detta är ju då första uppståndelsen som Bibeln talar om. Och i första Tess 16 så framgår ju där att när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen och först ska de som dött i Kristus uppstå och de som uppstår till dom, de uppstår ju då alltså inte här. Utan här uppstår bara de som alltså har dött i Kristus eller har insomnat. Antingen de som redan är begravda och har dött tidigare. Då sker ju så att säga, de får ju resas upp i sina gravar. Och vi andra då, det säger som Paulus, vi blir då uppryckta. Hämtade av änglar och så ska vi ju möta Herren då på skyarna. Och då är mörkret här på riktigt. I tids, alltså det vill säga för världen. För då är ju församlingen borta från. Det får man ju tänka på. Då är församlingen borta från jorden. Då när det har hänt. Och i tidstecknen då från Lukas och följande. Så börjar Jesus med att allvarligt uppmana oss. Till att läsa tidstecknen. Så det här är ju helt bibliskt. Det här är någonting vi ska göra. Vi ska läsa tidstecknen. Vi ska vara medvetna om vad som händer. Och han uppmanar till omvändelse. Och berättar liknelsen om fikonträdet och som inte bar någon frukt. Och han berättar många liknelser som till exempel den som den ohederliga förvaltaren. Kommer ni ihåg? Och han varnar för olika förförelser och berättar om synd, förlåtelse, tro och tjänst. Och så uppmanar han oss till helig trofasthet. Och så uppmanar han oss till att hålla oss vakna. Vi ska inte somna alltså. Vi ska inte somna, utan vi ska hålla oss vakna. Det är alltså väldigt viktigt att vi är vakna. Så att vi är beredda och redo när brudgummen kommer. Och när Jesus predikar evangeliet om riket så kopplar han det mycket till tidens slut. Och kommande vredesdom då, den som ska komma över världen. Och var och en som gör det onda. Och i Lukas 21:36 så uppmanar Jesus oss att vaka och be så att vi kan fly undan vredesdomen. Vi ska vaka och be så att vi kan fly undan den. Men är det inte det Guds församling gör då? Vakar och ber. Nej, det borde vara så. Men det tycker ni att det är så? Nej. Så i den rika västvärlden är det mycket så, i alla fall, som tyder på att kyrkan börjar lita mer och mer på sin bedrägliga rikedom. Är det inte så? Än på Jesus och de gåvor som man har i honom. Och det är ju faktiskt ett livsfarligt tillstånd andligt sett. Eller hur? Och det är profeterat då i, här kommer vi in på ett ställe i alla fall i Uppenbarelseboken idag. Och det är Uppenbarelseboken 3:15-17 och 20:21. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy dig ut ur min mun. Du säger jag är rik. Jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld så att du kan bli rik och vita kläder är renat i eld så att du blir rik, ja just det, och fylla dig med, förlåt, så att man slipper se din skamliga nakenhet och salva att smörja dina ögon med så att du kan se och se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppna dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Och många menar ju att det här är församlingen idag i västvärlden. Att det är så här tillståndet ser ut i den. Och då står alltså Jesus utanför och inte i församlingen. Han står utanför och klappar på dörren och undrar om han får komma in. Man har vunnit rikedom som man behöver tydligen inte Jesus längre. Man saknar ingenting. Man kanske har det väldigt trevligt på de gudstjänsterna förstås. Man kanske har det väldigt trevligt vid fikat efteråt. Man kanske har det väldigt fin gemenskap. Men Jesus är inte där. Vad är det som har hänt? Varför är det så? Och svaret finns nog i Romarbrevet 12:2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Alltså om vi anpassar oss efter den här världen. Vad händer då? Jo, då sitter vi med. Vi skrattar åt samma skämt som ofrälsta håller på med. För att vi försöker passa in. Vi vittnar inte om vår tro. I alla fall inte med iver. Vi söker inte möjligheten att göra det. Vi lägger ner mindre och mindre tid på bön. Och umgänge med Herren. och med ordet. Man kanske inte läser i skriften så mycket. Man ägnar väldigt lite tid åt Jesus. Och då börjar vi sluta ge sonen äran för det goda vi har fått. Alltså tacksamheten blir inte så stark då längre om man själv berömmer sig själv för att man har gjort allt det man har. Att det är tack vare ens egna goda insatser och hur duktig man är eller vad man nu tycker. Eller möjligen andra människor. Man kanske ärar dem för hur duktiga de är. Alltså högmod börjar komma. Och då börjar man bli kritisk mot andra. Mot syskon. Och man börjar klaga. Man ser felen, men man ser inte sina egna fel. Man ser bara andras. Och så börjar man sätta upp sin egen agenda. Allt eftersom det går längre och längre så blir urskiljningsförmågan också sämre och sämre. Och då glider man långsamt bort från sanningen. Och det värsta är att man märker inte det här själv. Utan det är som kokta grodor. Det är en hemsk liknelse som tydligen gör om att när man ska koka grodor så slår man på plattan och sätter grodorna i det kalla vattnet. Så märker de det inte förrän det börjar koka och det redan är för sent. Då kan de inte hoppa ur grytan. Och det blir samma sak med oss. Om vi börjar dra ner på vårt böneliv, vår tid med Herren. För det är där det börjar och slutar. Om vi tänker en förlossning, det betyder ju att vi är ett foster innan. Om förlossningen ännu inte har skett, då är vi ett foster. Och ett foster klarar sig inte länge utan sin navelsträng. Och navelsträngen för oss, det är uppkopplingen med anden. Vi måste leva i och av anden och av ordet. Och annars så får vi inte det vi behöver för vårt andliga liv. Och då kommer ju köttet att komma tillbaka. Och då glider vi alltså långsamt bort från sanningen. Och vi börjar öppna upp oss för villoandar. Fast vi inte märker det. Och då märker man det alltså inte. Utan det blir så här. Det går väldigt långsamt. Och saltet börjar förlora sin sälta. Och kärleken börjar kallna. Och då blir man egentligen själv bedragen. Och så börjar man utifrån det bedra andra. Så man gör det inte med vett och vilja. Det är inte frågan om det. Utan man tror att man är på rätt väg. Men Satan är listig. Och då kan man se det här på de här tecknena. Så är man inte nära Jesus längre, då kan man också börja leva på sina minnen. För om man har varit nära Jesus, då kommer man ihåg hur det var. Och så kan man språket, man kan liturgin, man kan allt det här. Så att andra kanske inte märker det så mycket. Men det märks på det sättet att hjärtat börjar kallna och kärleken blir inte så stark längre och man blir kritisk mot sina medtjänare, sina medsyskon och kanske mot församlingen också. Och då ska vi läsa i Matteus 24 om det lidande som ska komma över världen. Och som sagt, jag kommer att komma in på det här lite grann igen. Och är det nu så att någon känner så här eller blir orolig nu när jag tar det här, så ska ni veta att Gud är kvar. Och jag predikar ju här utifrån varningar och så får vi själva rannsaka oss. Och känner man då, ja men oj, det kanske gäller mig. För det är klart att det blir ju som en rannsakningsprocess. Så ska ni veta att det är bara... Alltså ropa på Gud, va? För han är barmhärtig. Och så länge vi ropar på honom så tar han emot oss. Så ni ska inte, ni ska bli rädda på rätt sätt, om man säger så. Det vill säga bli räddade, så att ni ska bli rädda så att ni blir räddade. Inte bli rädda som världen blir rädd så att man drar sig undan, utan rädda så att man blir räddade. Och det blir vi genom att man, om man nu glömde bort att andas här, så är det dags att börja andas nu. Dra in Gud, vänder till honom, kasta er på korset, va? För att det, så verkar ju det här också. Och det är ju meningen att vi ska låta Gud rannsaka våra hjärtan. Så att vi vet att vi står rätt till inför honom. Rättfärdighet betyder faktiskt att stå rätt inför Gud, va? Då är man rättfärdig. Vi tittar i Matteus 24, som sagt var. Och om vedermödan, och det är ju alldeles innan Jesus återkomst, eller andra tillkommelse som en del säger. I Matteus 24, 21-22 står det att det ska bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma, och om inte denna tid förkortades skulle inget kött bli frälst. Men för de utvalda skull är den tiden förkortad. Det tackar vi Jesus för. Och den svåra vedermödan, den ska föregås av att många ska komma i Jesu namn och säga att de är Messias, och de ska leda många vilse. Och i världen kommer krig och hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Och när man utelämnar, och nu säger jag oss då, jag fortfarande i Matteus 24, men jag liksom läser och hoppar lite så här. Och det här vänder jag då till utelämnar oss, för att jag tycker vi ska tänka så, det är oss det här gäller, va? Vi kan alltså bli utelämnade till misshandel när vi tillhör Guds heliga. Att vi inte tänker att det bara är dem, utan det är oss. Och misshandlas och dödas, och vi blir hatade för hans namns skull. Och många har tagit anstöt. Och nu ska jag förklara det här senare, varför det står varför jag säger anstöt här, för det står faktiskt inte i era biblar. Det står King James och de här engelska versionerna, vilket är ganska intressant. Men här står det, i den engelska står det att man tar anstöt. Och då ska många komma på fall och många falska profeter träda fram. Avsikten som de falska profeterna och falska messiasgestalterna har här ju, det är ju att förleda så många som möjligt. Egentligen så är det ju förstås inte kanske de personligen, men andemakten bakom, va? Som använder såna här människor. Att förleda så många som möjligt, även de utvalda. Och vi är ju hans utvalda, vi är hans utkårade, vi är hans älskade, vi är hans ögonsten. Vi är väldigt viktiga för Jesus, det måste vi förstå. Så att han älskar ju oss, och han, så därför är det så viktigt för honom att vi inte låter oss luras. Och inte låter oss bli bedragna. Och därför behöver vi vara djupt förankrade i ordet och också se tidstecknen. Och sen behöver vi ta varning så att vi själva inte då glider bort och kallnar. Vi behöver ge akt på oss själva faktiskt. Så vi ska ta oss i akt. För mig är det här ungefär som man talar om för små barn. Att springa inte ut på gatan, för då kan du bli överkörd. Vi måste varna. Ja.
Och jag tror inte ens man var medveten om att det var misshandel.
Nej. Ja, man får, vi kommer ju komma in på det lite då, för det är ju, då får man ju, man får ju tänka så här att vissa av de här personerna som jobbar inom vården, de är ju, de kanske själva är tvungna att följa, jag vet inte, men man får förlåta dem i alla fall, försöka. Ja, ja, det är lagbrott. Ja. Ja, jo, det är ju riktigt. Ja, om det finns någon grund. Ja. Jesus ser ju till de minsta. Jesus ser till alla. Allt det du har gjort mot en av dessa mina minsta, det har du gjort också mot mig, säger Herren. Ja. Nej, det var inte ointressant. Men jag förstår hur du tänker. Men vi får be över det sen. Men där, det är ju lätt, när man blir sårad, så det finns ju där, om någon har gjort skadat en, så kan man, får man ändå försöka ge det till Gud, så att, och tänka på det här att när vi kommer till himlen, där finns det ingen ondska. Då det är skönt att veta. Ja. Tackar Jesus. Ja, så att man, om man tar anstöt, ja, och inte förlåter, det är farligt, för att då kommer bitterhet in. Och bitterhet ska man akta sig för. Och oförlåtelse, då är också farligt alltså. För har man det här, då måste man faktiskt gå till Jesus. Och när man, det handlar ju egentligen inte om, när vi förlåter, det kanske är viktigt att säga det ändå, att man säger att därför har den här personen inte gjort fel. Jag förlät. Och det betyder egentligen inte det. Utan det betyder att eftersom Jesus har visat mig sån stor nåd, han har förlåtit mig alla mina skulder, så väljer jag att göra som han och visa andra människor nåd som har gjort ont mot mig. Så det handlar också om att vara en efterföljare till Jesus och vara ett ljus och ett salt. Och det här klarar vi bara om vi har hans ande. Annars går det inte. Så vi väljer i kraften av Guds ande att inte döma och att förlåta. Och då har vi överlämnat domen till Jesus. För en gång kommer alla att stå inför hans domstol. Så Gud kommer då att utskipa och ta och utfärda domarna. Och då blir det rättfärdiga domar. För han vet ju mycket mer än vad vi vet. Men har ni bittra taggar, då behöver man gå till Jesus. Och då behöver vi alltså gå dit och be honom att hjälpa oss att förlåta. För det kanske vi inte klarar annars. Så ibland behöver vi bara be Jesus, hjälp mig att förlåta. Jag vill förlåta, men hjälp mig att förlåta. Välkommen Sven. Och det här då, sen blir det ju då laglöshet, står det ju också, och kärleken ska kallna hos de flesta. Och här vill du alltså också till att vara vaken, så att vi inte tillhör dem också då som låter oss luras av falska profeter, och att vi aktar oss för att ta anstöt. Se upp för det. Det är en riktig fälla. Och det är så lätt att ta anstöt. Och för då leder det till att kärleken kallnar. Då kommer det in en liten bitter tagg. Och den gör att kärleken kallnar. Det kan man kalla det, det blir som förhårdnare på hjärtat faktiskt. Det blir som en skada som hindrar anden att flöda igenom och göra sitt verk fullt ut i oss. Och då öppnar vi oss för saker som inte är bra. Det kan alltså, om det vill sig illa, leda till avfall faktiskt, om man låter det gå tillräckligt långt. Så det blir som ett infekterat sår. Det måste man ta hand om. Så vi behöver ta in och förbereda oss genom att ständigt vara i bön och i åkallan och tacksägelse. Och leva då i helig lydnad till allt som Herren har befallt, om vi ska klara provet. Så vi har ett lopp och att springa, och det här, det är allvar. Och när vi ser allt det här hända, då vet vi att födslovåndorna har börjat. Och våndorna, det är ju det här som föregår de heligas förlossning och Guds rikes ankomst till jorden. Och det är Jesus som varnar för de här falska profeterna och för att laglösheten ska tillta och att kärleken ska kallna. Och det värsta är att han säger att det ska kallna hos de flesta. Hos de flesta ska den kallna. Inte bara hos några få, utan de allra flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Så vi behöver ställa in oss på lidande. I världen säger man att ja, man ska inte vara kränkt och det är kränkande si eller så. Man ska kräva sin rätt. Och lyssnar vi på det här, då öppnar det för att vi tar anstöt och blir sårade. Istället för att tänka på det lidande som Jesus har genomgått för att vi skulle kunna bli benådade för den väldiga skuld vi alla, faktiskt varenda en av oss, har syndat och gått vilse. Va? Varenda en har gått sin egen väg, står i Bibeln. Så det gäller utan undantag. Alla har syndat. Varenda en av oss. Så det här är också en förberedelse och i bön att han förbereder oss för att klara av att lida för hans namns skull. Och Lukas evangeliet går ju så långt så att det står att vi till och med ska jubla när vi får lida för hans namns skull. Och när vi ser allt det här hända, då vet vi att födslovåndorna har börjat och det närmar sig. Och enligt Open Doors så kan man ju, för man kan ju ställa sig den frågan, har då lidandet ökat? Har förföljelsen ökat mot kristna i världen? Ja, enligt Open Doors så lider fler än 215 miljoner kristna under allvarlig förföljelse på grund av sin tro. Och det presenterades i årets World Watch List. Och värst är förföljelsen i Nordkorea, och sen följer det av Somalia, Afghanistan och Pakistan. Och det finns artiklar som tyder på att det blivit allt svårare att vara kristen i Sverige också. Och även till exempel de som sitter på flyktingförläggningar blir ju ibland utsatta. Migrationsverket behandlar faktiskt en hel del personer, unga personer, konvertiter som man brukar kalla dem, respektlöst på grund av deras tro. Nu har det ju blivit så bra att de från Afghanistan som kom hit 2015 tror jag det var, har åtminstone fått möjlighet då att ska få stanna så länge så att de ska få kunna göra färdigt sina studier. Men i alla fall, i King James som jag nämnde förut, så står det alltså att många ska bli förorättade. Och det står också många, inte några få, många ska bli förorättade. Och i Matteus 24:10 så står det också, och sedan förråda och hata varandra. Och så det här att man blir förorättad verkar också vara ett tidstecken. Och det har förmodligen någonting med den här världens tid att göra. att man har fått det så bra här och har förväntningar på att bli behandlad mycket bättre än vad man kanske hade förväntningar att bli behandlad i början på 1900-talet, åtminstone här i västvärlden. Så det ordet finns av någon anledning inte mer om svenska biblarna. Det tycker jag är jätteintressant. Men det verkar som om vi är fyllda, att om vi är fyllda av Herrens kärlek och om vi har korsfäst vårt kött, då blir det mycket lättare att ta förolämpningar och annat utan att ta anstöt. Vi ska ju älska de som hatar oss och be för de som förföljer oss. Och det är ju alltså helt omöjligt om man inte är fylld av anden. Så vi behöver alltså korsfästa köttet om vi inte ska bli förledda till evangelium som erbjuder en bredare väg till frälsning än den Jesus predikade. Så har vi Gud, så kan vi se här hur Gud handlar med Israel. Israel är också ett tidstecken, så jag går vidare och pratar om Israel. Och då står det i Amos 9, 14-15. Jag ska göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De ska bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem. Och de ska plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De ska anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Och jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren. Och sen har vi Lukas 21, 24-31. De ska falla som svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade. Tecken ska visa sig i solen, i månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas stån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen, till himlens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Och vi kan ju se hur Israel förlorade sin nation. Hur judarna spreds ju ut över hela världen. Och Jerusalem förstördes ju redan år 70. Efter Kristus, templet förstörde man då. Och sen dess har ju judarna inte haft något tempel. Och i profeten, vi ska se här. Och sen så har vi också det här tidsnäcknet då. Så har vi ju det hemska andra världskriget. När 6 miljoner judar dödades. Fullständigt obegripligt. Men 1948 då händer det här fantastiska att Israel får tillbaka sitt land. Det blir en nation och man utropar Israel som en nation. Och många judar är nu på väg tillbaka till Israel. Det finns judar som lämnar Sverige nu också för att återvända till Israel. Och Jesus säger att när alltså Israel, det är ju då fikonträdet. Fikonträdet är symbolen för Israel. När Israel, fikonträdet och alla andra träd knoppas, så vet vi att tiden är nära. Så 1948 är alltså ett viktigt tidstecken också. Och sen talar ju Bibeln även om andens utgjutelse över allt kött. Och naturfenomen innan Herrens dag kommer. I profeten Joel 2, 28-32. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden. Blod, eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker. Och månen i blod innan Herrens dag kommer den stora och fruktansvärda. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Ty på Sions berg ska det finnas en räddad skara. Så som Herren har sagt bland kvarlevan som Herren kallar. Och här ser vi att väckelsen började ske på pingstdagen. Och den har ju fortsatt allt sedan dess över hela jorden. Men fortfarande finns det onådda folk. För det står ju också om detta att vi ska bära ut evangeliet till hela världen. Till jordens yttersta gräns. Enligt missionsföreståndaren Magnus Lindemann på Ljus i Öster så har Kina sett en otrolig väckelse de senaste 30 åren. Men den har i huvudsak dominerat bland folkslaget han-kineser och till största delen i östra delen av landet. Det finns det områden där mer än 10% av befolkningen är kristen. Och i västra Kina finns det till exempel 15 stora städer med tillsammans 73 miljoner invånare som är i det närmaste helt onådda. Det är mycket det. På närmare håll har vi Balkan där till exempel endast 20 av 600 000. 20 personer av 600 000 personer. Hur många procent är det? Vi har två matematiker här. Det blir för många nollor. Ja. Som då har tagit emot, eller som är evangelikaliskt kristna. Så det är väldigt lite. Och sen har vi i Bosnien, Herzegovina och Kosovo. Där är det inte heller många fler. Och sen har vi turkbältet från Turkiet över Centralasien och upp till nordöstra Sibirien. Där finns det massor av onådda turkbesläktade muslimska folkgrupper. Och så det finns alltså massor att göra för oss som är kristna. Eller hur? Och om vi vill lyda Jesus missionsbefallning. Och i Apostlagärningarna 1:6-8 så står det ju just detta. Att då när vi får kraft av den helige ande. Alltså när den helige ande kommer över oss då. Och då har vi fått kraft att predika riket. Står det att vi ska predika, va? Om evangeliet, för det är det vi ska predika, i praktiken överallt, alltså vi börjar där vi bor och så fortsätter vi utåt, ända till jordens yttersta gräns. Det är kallelsen. Wow. Wow. Ska vi gå och packa genast? Om vi inte har blivit uppryckta innan. Men det här är faktiskt vad Gud kallar oss att göra. Och om bara en av fem kommer ut i sin kallelse av alla kristna. Vad betyder det för världen? Vad betyder det för världens onådda folk? Matteus 24:14 står det att evangeliet om riket ska förkunnas i hela världen. Sen ska slutet komma. Och det är intressant att notera att när kyrkorna sänder ut färre missionärer, då kommer de onådda folken till Sverige. Har ni tänkt på det? Ja, Så Gud skickar hit dem då istället så att vi kan evangelisera dem här. Vad gör vi med den möjligheten? Och så att det här är fantastiskt. Att vad Gud gör. Och han tänker ju ut saker. Så kärlek på hebreiska, det definieras faktiskt i att ge. Och Gud utgav sin son i Kristus Jesus. Och sedan utgav Kristus sig själv. Och nu är det vår tur att utge oss. För att kärlek är inte känslor. Det handlar inte om att man blir uppfylld av en romantisk känsla så att man vill ge. Utan det handlar om att vi lever i detta utgivande därför att vi har tagit emot kärleken från Jesus i vår ande. Och då är vi faktiskt skyldiga att leva som han gjorde. Och det är intressant att tänka på det, att kärlek på hebreiska, det han definieras alltså i ett utgivande. Så Gud utgav sin son och Kristus gav sitt liv till församlingen. Och så ska vi också älska och utge oss själva för våra syskon i Kristus. Först och främst. Och sen för alla andra. Så om vår kärlek räknas i vad vi ger, av det vi äger, av det vi har att ge till andra människor, nådegåvor givetvis också, men allt det vi har fått har vi fått av Gud, va? Oavsett om det är materiella ägodelar, om det är vad det än är, så är det ju ursprungligen Guds. Och om kärleken är att ge, då kan det i praktiken utkrävas av oss. För vi är satt att förvalta. När vi blir hans egendomar, då är det också så att han äger allt det vi har. Och då är det så att vi förvaltar. Allt det vi är och har är vi förvaltare av. Och det kommer att utkrävas av oss. Han kommer att kräva redovisning. Vad gjorde du med det här som jag gav dig? Jag gav dig den här gåvan. Jag gav dig de här pengarna. Jag gav dig det här huset. Vad gjorde du med det? Använder du det för att vinna människor för riket? Använder du det för att spegla Kristi kärlek? Eller använder du det för att själv njuta av det? Det är en fråga vi får ställa oss själva. Och med de glasögonen behöver vi fråga oss, hur många procent lever jag för Kristus? Och hur många procent lever jag fortfarande för att göra det jag tycker om? Hur mycket håller jag fortfarande fast vid mina pengar och ägodelar för mitt personliga nöje istället för att bli en god förvaltare av det som vi borde se som Guds egendom? Och som de första kristna faktiskt gjorde i apostlagärningarna. För de kallade ju ingenting för sitt. De delade allt det de hade så att de som hade mindre fick mera och de som hade mera kom och lämnade det de hade. Och det är den första frågan. Och det är inför dig och Gud. Och den andra frågan, är jag ute i min kallelse? Gör jag verkligen det som Herren har lagt på mitt hjärta att jag ska göra? Är jag beredd att gå ut ur min komfortzon och åka till onådda folk för att sprida evangeliet? Är jag beredd att stödja mission och hjälparbete med pengar om jag inte kan åka själv? Är jag beredd att resa för att besöka sjuka? Är jag beredd att stödja det här i bön om jag varken äger något eller kan åka av andra skäl? Man kanske inte kan göra det av olika skäl. Men är jag då beredd att stödja det åtminstone med bön om jag nu inte ens äger pengar? För alla som tillhör Kristus har ju fått en bönens ande. Så be, det kan man alltid göra. Och det är vi till och med skyldiga att göra. Är jag beredd att ge mitt tionde tillbaka till Gud plus offergåvor och därtill mig själv för att Herrens arbete ska kunna utföras i den här världen? Har jag den nöden på mitt hjärta som Gud har för dem som är förlorade och som är onådda och som aldrig har hört talas om Jesus? Och så den stora frågan, får jag följa med om Jesus kommer idag för att hämta sin församling? Jungfruarnas lampor, de visade, de brann av Kristi kärlek. Deras liv var betalningen för elden. För det är det vi betalar tillbaka med. Gud, Jesus gav sitt liv för oss. Sen lägger jag ner mitt liv för honom. Och med det så får vi oljan. Jesus ger ju inte oss oljan för att vi ska ha den för vår egen njutning. Utan för att vi ska få kraft att lyda honom. Och för att vi ska få kraft att bära ut evangeliet. Det var ju det han sa. När den helige ande kommer över er så ska ni få kraft att bära ut det här. Och ända ut till jordens yttersta gräns. För det, anden är ju lik Jesus. Han är ju hjälparen. En som är lik Jesus. En som är som Jesus. Så när vi känner anden, då känner vi Jesus. Och när han får verka i våra liv, då blir vi förvandlade till hans likhet. Så på detta sätt så kommer vår kärlek till Gud och vår nästa kommer att mätas. Och vi ska alla stå inför hans domstol. Och då ska alla som tillhör honom få sin belöning. För vi står ju inte inför fördömelsen som världen gör. Men får vi full belöning? Har vi gjort vad han ska? Vad vi ska? Är vi hederliga eller är vi ohederliga förvaltare? Så var det naturfenomen som tidstecken. Hösten 2016 inträffade tre superfullmånar, tre månader i rad. Och dessa inträffade den 16 oktober, 14 november, då så stor fullmåne det kan bli, och 14 oktober. Och sånt inträffar mycket sällan och kanske det här var en särskild markering från Gud. Och sen har vi naturkatastrofer och krig. Sida beskriver i år att aldrig tidigare har så många människor varit i behov av humanitärt stöd. Humanitära behov fortsätter att öka främst på grund av utdragna väpnade konflikter och naturkatastrofer. 65 miljoner människor, varav hälften barn, befinner sig på flykt. Och inför 2017 har Sida identifierat 16 större humanitära kriser med över 128 miljoner människor som är i behov av humanitärt stöd. Det är alltså tvärt emot FNs råd eller mål, för de har sagt att de ska utrota svält och fattigdom. Men Jesus har ju sagt att de fattiga ska vi alltid ha omkring oss. Och här ser vi att de mänskliga behoven snarare ökar än minskar. Så allt vad Jesus beskriver stämmer in i detalj med vad vi upplever nu. Det ser ut som att det ska bli en skörd både i världen och i församlingen. För samtidigt pågår det en tillväxt av ogudaktighet i världen där väckelsen inte pågår. Och världens skörd är att antikrist träder fram fullt ut och att de som följer honom blir lika honom. Och han är ju en lögnare och en upprorsmakare och en mördare. Han och hans tjänare utövar laglöshet. Och sen har vi skörden av Kristus. Att vi då som är lämmar, vi ska bli lika Jesus som är vägen, sanningen och livet. Och i honom finns inget mörker. Och som är fylld av kärlek. Jesus beskrivs till och med som kärleken. Han är kärleken personifierad. Och ju mer lika vi blir Jesus, ju mer ökar samtidigt motståndet då. Från religiösa fariser och andra. Och i Matteus 3:2 står det: omvänd er, för himmelriket är nära. Den röda tråden här är fröet som föll i den goda jorden. Och det fröet är Guds logos som blev uppenbarat och sänt av Kristus. Tas det emot i våra hjärtan som är den goda jorden, kommer att växa tills växten är mogen för skörd. Och de som inte följer den goda jorden kommer inte att bära god frukt. Vissa jordar kommer att bära tistlar och törnen. Och allt detta är sparat till människosonens dagar. För då kommer skördemännen. Och skördemännen, det är Guds änglar. Tills uppryckandet sker så växer alltså allt tillsammans. Så det här budskapet är varnande, att vi lever med den varningen gör att vi håller oss vakna. Det är så vi håller oss vakna. Och att vi med bävan renar oss kontinuerligt i Kristi blod och börjar göra hans gärningar. Tiden är nära. Vi läser i andra Petrus 3:10-13. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Och då ska himlarna försvinna under våldsam dån och himlarkroppar upplösas av hetta. Och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Med nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Så alltså, precis som i Sodom och Gomorra, jorden ska upplösas i eld. Och när vi väntar på Herrens dag, hur heligt ska vi då inte leva, som Petrus säger. Ja, en del säger ju att han dröjer. Men det är ju för att vi ska få tid att omvända oss. Och ändå verkar det finnas ett sista datum, fast dagen och timmen inte är bestämd. Precis som det fanns för Sodom och Gomorra. Och det styrs av när kärleken har kallnat hos de flesta. Och precis som för Lots hustru, så ska vi då se att det inte finns några band mellan oss och världen. Samtidigt som det styrs av att evangeliet, att det har blivit en skörd i församlingen, att det har trätt fram en räddad skara, att församlingens lemmar har fått växa fram och är färdiga för förlossningen. Så att vi kan stå fläckfria inför människosonen. Amen. För innan himmel och jord förgår väntar vi på att människosonens ankomst och bröllopsmåltiden och tusenårsriket. Och jag tror att hans brud ska ryckas undan innan vredesdomen. Här finns det olika teorier, jag är medveten om det, men jag tror det. För som Johannes talade om, så ska Guds folk kunna fly undan vredesdomen och vedermödan ska komma över världen. Men om vi är redo när människosonen kommer, det är vårt individuella ansvar. Församlingen är Kristi kropp och du är en lem i den kroppen. Men du har ett individuellt ansvar att ha en relation med Kristus, att svara på den, att ta dig tid i bön, avsätta tid för individuell bön och bibelläsning, ägna dig åt ordet, gå på bibelskolor och fördjupa dig i ordet så att Gud får förvandla dig. då kommer han att göra dig redo. Och vi läser i första Tess 1:10. Och vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda. Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Och första Tess 5:9. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Så det är viktigt att vi är vakna, att vi håller oss nära. Och jag upplever mer och mer att tidpunkten för uppryckandet är inte exakt. Ja. Och om han dröjer så är det för att vi ska få tid att omvända oss. Och Jesus kommer för en brud utan fläck och skrynka. Och bara fadern, inte ens sonen, vet dagen och timmen. Men när det sker så är det den bästa tidpunkten för alla på jorden. Och då vill det till att vi tillhör dem som är den räddade skaran. Därför ska vi göra oss redo så att vi är beredda. Jesus kan komma nu, innan den här gudstjänsten är slut. Är du beredd? Vi ber. Tack Fader, tack Jesus. Vi prisar dig, vi lovar dig, vi ärar dig. Tack Herre för ditt ord. Tack Herre för att du vill att din församling ska vara redo för uppryckandet. Och bara du vet, när Fader, du vet dagen och timmen, men vi vet inte det. Men jag ber här för vår församling nu, att vi ska vara redo, Herre. Jag ber för var och en här inne, Jesus. Att vi får komma till dig med ärliga hjärtan och be om rening. Hjälp oss, Herre, att inte anpassa oss efter den här världen. Och om vi har gjort det, Herre, så ber jag om förlåtelse. Hjälp oss, Herre, att omvända oss. Hjälp oss att böja knä inför dig. Hjälp oss, Herre, ge oss en ny chans. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Shihara saramrahachana. Bara lyft upp era hjärtan till Herren och låt honom rannsaka era hjärtan. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Ja Jesus, tack Herre Jesus. Tack Herre Jesus. Tack Jesus. Tjena så kan tjena sara på rakon tjena stadjena. Tack Jesus, tack Jesus. Tjena så kan tjena sara på rakon tjena. Tack Herre Jesus. Tjena så kan tjena sara på rakon tjena. Tack Herre Jesus. Halleluja. Jag tror att det finns vissa här som har en kallelse på sina liv för att åka ut till onådda folk. Och om det är du så uppmuntrar jag dig och uppmanar dig att gå till Herren med det. Och att du börjar be, att du slutar dra dig undan från hans kallelse. Att du kanske har gett efter för fruktan, bekvämlighet, du har gett efter för omständigheter och du har tänkt att det inte ska gå, vilket i praktiken är otro och tvivel, och otro är en synd. Otro är en synd. Eftersom Gud är mäktig att verka i alla dina omständigheter och flytta på alla de berg som står i vägen och som du tycker står i vägen. Och så tror jag att det finns några här också som lider av oförlåtelse. Som inte har kunnat släppa det förflutna riktigt. Om du känner igen dig i något av det här, eller om du känner att det är någonting annat som gör att du skulle vilja ha förbön, så kan ni komma fram och sätta det här på den här främsta bänken här.